Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. I dagens podcast ska vi bland annat tala om att polisbutkan här i Borgå ibland har stängt. Och så ska vi också höra en ung Marta. Ja, jag vet inte hur det är med er att om det här med att vakna i en fyllecell på morgon nu hör riktigt till det som ni sysslar med så här vanligtvis. Det hoppas jag att ni kanske inte gör. Men om man nu råkar ut för det här så kan det ju vara bra att veta att det nyrenoverade häktet här i Borgå till och från är stängt. Och så hade den varje en tid. Bristen på väktare och sjukskrivningar sätter nämligen lapp på luckan. Och då betyder det att man kan hamna lite längre bort mot Vandahållet. Det här häktet här i Borgå finns längst ner i polishusets källare. Och vår reporter Mikael Kokkola, han träffar Bengt Renlund som är överkommissarie där vid Östra Nylands polisinrättning. Och de tittar runt lite.
Nu är vi här nere i källaren och här är ingången till polisbutiken.
Den är där på andra sidan dörren. Ja, det är nyrenoverat där inne. Ylva Östnyland var på besök sommaren 17 och tittade in där då. Det såg snyggt och prydligt ut, det gör det säkert ännu också. Idag till exempel, där finns då så att säga kunder.
Vi har några anhållna i dagens läge här.
Men från och till har ni haft problem med att ha personal, att ha öppet. Hur mycket har det varit så, överkommissarie Bengt Renlund?
Vi har haft butkan stängt här i Borgå några dagar under några perioder här under höstens lopp. Och det beror på resursbrist av väktare.
Hur påverkar det ert arbete?
Förstås påverkar det på det sättet att det blir längre skjutsar till andra polishäktningsställen, polisfängelserna i Vanda eller Hyvinge eller Träskända, där vi då transporterar de som har blivit gripna på grund av polislagen eller tvångsmedelslagen.
Ja, in genom den här dörren och också ut förstås. Hur många personer brukar det vara i veckan ungefär som ni tar hand om?
Förstås så varierar mängden, men i genomsnitt kan man väl säga att under veckoslutarna kan vi ha från 3 till 5 gripna och 2 som vi har tagit in för fylleri.
Och sen annars har ni sen av utredningstekniska skäl människor som är häktade och så vidare?
Ja, de är ju en tid häktade i polisfängelse varefter de då blir så att säga utsparkade eller om det frågar om grövre brott. Så kommer de att vara häktade en längre tid men då transporterat till ett fängelse.
Hur går det då för de berusade som vanligtvis hamnar i fyllecellen här men nu då i så fall först till exempel till Vanda? Hur klarar de sig till exempel sen hem därifrån?
Tidigare har vi ju haft så att vi har ordnat då lite åt personen för hemtransport eller då om i mån av möjlighet så också ordna polisskjuts tillbaka till Borgå, om det faktiskt krävs personen att klara sig på sina egna vägar.
Hur vanligt är det då?
Det är inte så vanligt, mycket ovanligt i dagens läge.
No, det, att, det finns här i polisstationen ett nyrenoverat häkte som är stängt från och till. Hur ser ni på det?
No, det är ju besvärligt på basen av det att när vi har gripna eller anhållna personer på veckoslutet så är det för brottsutredningarna och transportera eller köra längre bort och det får ju tid och heter arbetstid i onödan så att säga.
Vad kan ni göra åt den här situationen?
Vi försöker bemästra det här problemet hela tiden och vi har lediga slagna väktartjänster för tillfället. Så jag hoppas att det här kommer att bli förbättring i det här ärendet.
Nu under de kommande helgerna, hur ser det då ut? Kommer ni att ha häkte igång eller inte?
Vi kommer att ha polisfängelse stängt här i Borgån från den 23 till sista december. Men då öppnar vi en till årsskiftet. Så vid nyår så har vi häktet uppe här i Borgå.
Ja, bra att veta för alla jul- och nyårsfirade det. Bengt Renlund hörde vi här. Han är överkommissarie vid Östra Nylands polisinrättning. Och det var Mikael Kokkola som hade träffat honom. Har ni funderat på hur lätt det är att ta sig fram här på olika ställen i regionen? Om man till exempel rör sig med rullstol så är det inte alltid så enkelt att komma fram på gator och vägar och överhuvudtaget röra sig i butiker till exempel och komma in till olika ställen. Vi har kollat in hur det är med tillgängligheten i Sibbo. Vår reporter Lone Widestam har bestämt träff med Jonas Bergholm för att sen ta en runda i Nickby.
Jonas Bergholm värmer glögg och sätter sig ner vid köksbordet. Han har en egen lägenhet på Åbackens serviceenhet i Nickby. Han klarar sig bra på egen hand, men då han ska ut använder han hellre rullstolen.
Jag kan ju lite gå så det där så går man, men nu är det ganska lite sikt. Eller så måste man tänka positivt, man har inte något ärende.
Jonas är positiv och glad och han tycker inte om att klaga. Han berättar att han kan ta sig till de flesta ställen i Nickby. Att ta sig ut från lägenheten för att ta sig en runda på stan går bra. Inne i Åbacken finns det hiss och bredvid dörrarna finns det stora knappar att trycka på så att dörrarna öppnas automatiskt.
Nu för tiden måste de laga på allmänna platser in vara tillgängligt. Det är bra.
Några trottoarkanter senare är vi nere vid biblioteket. Rullstolen vinglar till över trottoarkanterna, men Jonas verkar inte bry sig.
Jag har inte något att klaga på. Såklart gamla byggnader inte har något, men det kan man inte göra något åt.
För att komma in på biblioteket kommer Jonas in bakvägen eftersom där finns en automatisk dörr. Men att komma hem igen är inte lika lätt. På utsidan av Kårkullas serviceenhet finns ingen dörröppnare. Det kräver teknik, mer tid och tålamod innan Jonas tagit sig in och är hemma i lägenheten igen.
Och det var alltså Lone Widerstam som där träffade Jonas Bergholm.
Och de lokala nyheterna de börjar med en nyhet från Borgå. Det rätt nyrenoverade polishäktet i Borgå är inte alltid bemannat och håller från och till stängt. Så har det varit redan en tid. Orsaken är bristen på väktare och sjukskrivningar. Under ett mer vanligt veckoslut vistas mellan 3-5 gripna personer och några fyllerister i polishäktet i Borgå. Om häkte är stängt förs personerna till häktena i Vanda, Hyvinge eller Träskända. Lovisa-politikern, statsstyrelsens ordförande Mia Heinsbrock-Virén, SFP, ställer upp som kandidat i riksdagsvalen. Det här berättar hon i en intervju i dagens Lovisan Sanomat. Tidigare har hon kandiderat i riksdagsvalssammanhang en gång. Det var år 2011. Lovisa överväger att delta i försöket med gratis småbarnspedagogik för femåringar. Försöket kan inledas i augusti nästa år och innebär att Lovisa-barn födda år 2014 skulle få vara på dagis 20 timmar i veckan utan avgift. Regeringen har beslutat om att de kommuner som ordnar avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar ska få ett understöd av staten som ersätter 40% av de förlorade intäkterna. Bildningsnämnden Lovisa ska i morgon ta ställning till försöket. Föreningshuset Hagaborg i Sannes i Borgå blir kanske aktuell som undervisningslokal för Sannes skola. De tillfälliga barackerna på skolgården som här bara är två klassrum har nämligen nått slutet av sin livslängd. Borgå stad söker nu alternativ till barackerna och har förhandlat om att hyra Hagaborg. Föreningshusen ligger nära skolan men på andra sidan Ylikevägen och saknar lämplig skolgård. Svenska utbildningssektionen ska ikväll behandla frågan. Och försäljningen av Valtimohuset i Borgå färdigställs troligtvis först efter årsskifte. En av köparna, Arto Hirvonen, berättar att de torde få utkastet i köpebrev av Borgå stad vilken dag som helst. Köpe. Brevet undertecknas sannolikt först efter årsskifte. Och det var i oktober som Borgå stadsfullmäktige fattade beslut om att sälja Valtimohuset till ett bolag som bildats av 7 delägare.
Köparna ska grunda ett hotell i huset och köpesumman är på 675 000 euro.
Det är ju inte bara gamla tanter som är aktiva inom Marta-förbundet längre, utan överlag så får man nya unga Martor med i verksamheten. Det här hörde jag då jag ringde Marta-förbundet igår. Och man får alltså med dem då i redan existerande Marta-föreningar på olika håll i landet. I Österbotten så har de till och med då en egen krets för unga Martor. Här i Östnyland så märker man också av nya och yngre medlemmar inom de lokala föreningarna. Och Marta-förbundet har ju över 9000 medlemmar och är Finlands största svenskspråkiga kvinnoorganisation. En yngre Marta, det är Nicola Aspelin som är 20 år. Hon blev medlem i Norra Paipis Marta-krets i Sibbo i år. För tillfället så studerar hon i Åbo, men hon är alltså från Sibbo. Och jag har ringt upp henne nu. God morgon, Nicola.
God morgon.
Varför ville du bli medlem här i den här lokala Marta-föreningen i Norra Paipis?
No, det var egentligen min mommo som frågade om jag skulle vilja bli medlem. Och då tänkte jag att det skulle vara trevligt när jag har varit med där ända sedan jag var liten. Då har jag varit med på möten och jag har varit med på en del evenemang som de har varit med och ordnat. Så då tänkte jag att det skulle vara trevligt.
Mm. Nu, hur tycker du att du har blivit mottagen som ung Marta i en sån här förening där det säkert finns många äldre kvinnor?
Jag har nog blivit helt bra i mottagen. Att då när jag bodde ännu i Sibbo så var jag på en del möten. Och då alltså var de nog helt där att alltså, om jag hade något att säga så fick jag nog prata där. Och de tog emot helt bra det att jag var en yngre Marta, att inte hade de något problem med det.
Är det många yngre Marta skulle du säga i er förening?
Nej, inte skulle jag säga att det är så jättemånga, att kanske en handfull. Att de är inte så aktiva, de som är yngre. Så det är jättesvårt att säga hur många det är.
Ja. Och du studerar för tillfället kemiteknik i Åbo, så du är inte så jättemycket i Sibbo så här under skolåret. Men vad hoppas du vara med om här nu inom Marta-kretsen när du kommer igen hitåt?
Nej, jag hade nog tänkt att jag skulle vara på julmöte och sen på de här sommarmöte och sen ordnade evenemang, alltså en sådan utfärd på sommaren. Så det vill jag nog vara med på. Men annars så hinner jag inte så mycket när jag studerar i Åbo.
Mm. No, vad tycker du man borde göra nu då för att locka flera yngre medlemmar?
No, man borde kanske ordna alltså något evenemang så att det skulle rikta sig mot de här yngre. Så då skulle man kunna få mera unga medlemmar med. Att det är ju lite svårt när alltså, det är bara de där äldre människorna på mötena. Så då kanske inte yngre vill komma med dit.
Mm. Vad tror du att unga skulle tycka om för typ av verksamhet?
No, jag är inte helt säker, men jag tror att man skulle ha fast någon matlagningskväll. Att där skulle ju de äldre och yngre kunna vara med. Att de äldre skulle fast lära de yngre att alltså, göra god mat som en husmanskost. Så det skulle kunna vara ett trevligt evenemang, tror jag, som unga skulle vilja komma på. Så kunde man fast kunna ordna någon slags spelkväll eller sen någon kväll var de här äldre skulle berätta om hur det har varit när de har varit unga. Så det skulle också vara ganska intressant.
Ja, fina förslag där. Vi talar alltså med Nicola Aspelin som är medlem i Norra Paipis Marta-krets i Sibbo. Hon blev medlem i år men hon studerar för tillfället i Åbo så hon är inte så jättemycket i Sibbo för tillfället. Det där, i dagens läge så betonar man ju mycket hållbar livsstil och miljöfrågor här inom Marta-förbundet. Hur bra tycker du överlag att Marta-rörelsen följer med sin tid?
Ja, alltså nu tycker jag att de följer med sin tid. Att till exempel Norra Paipis så brukar Martorna alltså få några gånger i år och plocka upp skräp från väg och alltså kantarna. Så på det sättet så håller de också upp med det här hållbar utveckling.
Ja.
Så det är helt bra.
Och till sist här ännu, hur ser du Nicola på behovet av en egen ung krets här i Östnyland för just yngre Martor?
Jag tycker nog att det ska behövas för att då ska man få de här yngre genast med i Marta-verksamheten. Att då är det inte bara de här gamla, för att man tror ju att Marta-verksamheten är för äldre när det inte finns just nu en ung verksamhet i Östnyland. Så då ska man få medelåldern ner och sen ska folk veta att Martorna inte bara är för gamla tanter.
Har ni någon gång trivs så bra med någonting som ni håller på med att ni kanske helt har ändrat inriktning i livet? Kanske kommit på att ni vill flytta någonstans till exempel för att där syssla med just den här grejen. Så gick det för en Borgobo.
Mm, Sara Pilflykt åkte våren 2008 till Bali tillsammans med sin vän för att träna crossfit i 2 veckor. Och för de som inte vet vad crossfit är, så är det en kombination av styrke- och konditionsträning. Att där är både tyngdlyftning och styrkelyft och sen lite intervallträning och lite allt möjligt. Att ofta handlar det om att man gör sådana här övningar då med ganska snabb takt och så vidare bortåt. Och Sara Pielflykt håller då på med det här och vi kan höra lite hur det gick den här vistelsen där i våras i Bali.
Jag skulle vara 2 veckor men jag faktiskt var sen 4 veckor slutligen för jag hade så roligt och det verkar liksom gå ganska bra att träna här. Och sen kom jag hem tillbaka till Finland i maj och sen tänkte jag bara att att jag vill nog liksom, jag har länge nog funderat att hur långt ska man slippa i sporten om man skulle bara satsa på tränande. Tänkte mycket på det och så tänkte jag nu far jag. Att om inte far nu så kommer jag ångra resten av mitt liv.
Så här alltså Sara Pielflykt i Bali, Indonesien. Det var en lite dålig telefonlinje där, det kan man ju förstå när de ringde via WhatsApp.
Ja, det är lite så här krångligt alltid när man ska göra utlandssamtal. Nå ja, men 2 veckor blev då till 4 där på Bali och så kom Pielflykt hem och som vi hörde här så började hon lite fundera på att ska hon åka tillbaka eller ska hon inte. Och hon bestämde sig till sist för att göra ett livsförändrande val. Hon sa upp sig från jobbet, sålde sin bil och sålde en massa annan egendom på Lompanknaden. Och sen gick flyttlasse till Bali nu i november och nu har hon varit där ungefär en månad. Och för tillfället bor Sara Pielflykt i ett gästhus där hon har ett eget rum och badrum men delar kök med 6 andra personer. Målet är ändå inte att hon ska bo kvar på samma ställe så länge till utan hon vill hitta något lugnare och mer stadigvarande ställe att bo på. Det här valet började satsa helhjärtat på CrossFit var något som hon redan länge har funderat över för att det skulle vara ganska dyrt att göra det här i Finland utan sponsorer. Så därför föll valet på Bali för att det är billigt att bo, leva och träna där. Och hon säger att träningsförhållandena också är bra. Där finns många gym och hårt träningsmotstånd. Så att det låter ju riktigt bra.
Mm. Och det är nog att lyssna på kroppen här när man tränar mycket, berättar hon ju.
Ja, precis. Hon har försökt hinna med 2 träningar per dag det senaste året. Men det blev ganska tungt, säger hon, och förklarar att hon var helt sönder och trött hela tiden. Och att så orkar man inte hålla på i längden, säger hon. Och innan flytten till Bali så tränade hon 8-10 timmar per vecka, men nu har hon ökat det till 10-15 timmar i veckan. Och så säger att hon förstås lyssnar på kroppen och vissa veckor tränar hon sen lite mer om kroppen klarar av det, men om hon känner sig sliten så blir det färre timmar. Och tidigare så berättar hon också här att hon var tvungen att lämna bort uppvärmning och stretchning på grund av tidsbrist. Men nu har hon tid att träna under bättre förutsättningar så hon kan till exempel gå en återhämtande promenad under dagen eller ta en tupplur mellan passen så att hon får mer ut av träningen.
Hur långt siktar hon nu sen då inom crossfitten?
Hon har tävlat i crossfit de senaste 3 åren och de här tävlingarna har för det mesta ägt rum i Finland. Men i somras deltog hon i en lagtävling i Frankrike och den gick ganska bra. Hennes lag blev 3:e i Europas näst största tävling. Och nu väntar fler internationella tävlingar. Hon ska åka med samma lag till Miami i januari för att delta i världens näst största crossfit-tävling. Och det var en ganska stor grej, säger hon, att de överhuvudtaget kvalificerar för den. På våren kommer hon också att försöka kvala till lite större internationella tävlingar i Asien och Australien. Och sen har hon också som mål att få delta i stora internationella tävlingar som individuell idrottare. Men något desto större framtidsplaner har hon inte.
Ja, precis. Och man får ju se då hur länge hon blir på Bali. Här står det åtminstone i artikeln att det är kanske lite osäkert ännu. Att åtminstone ett halvt år om inte längre uppskattar hon här. Så man får ju se att var hon landar sen framöver.
Jag önskar henne lycka till. Det där, vi kommer att publicera en webbartikel också om Sara Pielflykt. Men enligt det senaste beskedet så torde den gå i mellandagarna. Så man får vänta lite på den ännu.
Vi berättade ju tidigare att Vårberga hade fått ett eget reflexträd. Nu har Borgå centrum också fått en gran försedd med reflexer.
En riktigt lysande gran kan man kanske säga. Åtminstone när ljusen träffar den. Elin Blomqvist-Valtonen skriver på Facebook att Borgå centrum har fått ett eget reflexträd. Och det är den här mittersta granen mellan busstationen och torget. Där står ju några granar liksom längs med torget mellan just busstationen och stadshuset. Så att det är den mittersta granen där. Och Borgå Energi har donerat de första reflexerna. Men nu är ju tanken då att vem som helst som kanske har någon överloppsreflex liggande i någon låda så kan hämta den dit till det där trädet och lämna den där så att någon som behöver en egen reflex och kanske inte har det kan plocka med sig den därifrån. Och förstås då om du råkar vara utan reflex, vilket ju inte är så bra mera nu den här tiden på året, så kan man gå dit och plocka med sig en.
Östnyland på 20 minuter är en svenska Yle-podcast. Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs!